Jag har som överskrift Se Guds lamm. Jag läste i veckan från Israel Today. De skrev nu om en rörelse av ortodoxa judar i Israel som säger: Israel är under attack. Terrorister kommer ut ur sina hålor och mördar judar över hela Israel. Vi kan inte vänta längre. Nu måste vi offra påskalammet på tempelberget. Det är det allra heligaste fortfarande står. För att sätta stopp för skräcken och sluta fred med Gud, den allra högsta. One for Israel. Det är messianska judar som tror på Jesus. De skrev tidigare. Portvakterna inom citationstecken, de ortodoxa judiska rabbinerna, har lyckats glömma och dölja Jesus eller Yeshua för det judiska folket i 2000 år. Men det går inte att gömma Jesus längre. Gud har delvis förblindat folket, men liksom Paulus aldrig slutade att ge evangelium till sitt eget folk, gör inte vi heller det. Vi kan läsa om rapporter hur enormt många judar idag är nyfikna på Jesus, på Nya testamentet, och många som tar emot Jesus som Messias. Att offra påskalammet. Ja, lammets blod, som vi vet, var ju tecknet för israeliterna i Egypten. Det innebar Guds förlåtelse och beskydd och befrielse. Gud sa till Mose, jag läser från andra Mosebok 12:7. Om man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det. Och i vers 13, blodet skall för er vara ett tecken på det hus där ni är. Ty när jag ser blodet ska jag gå förbi er. Och det är det som Pesach, som är påsk på hebreiska, betyder, gå förbi. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land. Och det här kanske ni har hört förut, men det är bra att bli påminn om. Tecken på hebreiska, det finns ju så mycket hemligheter i det hebreiska språket. Åt uttalas det när man säger ordet tecken. Och det består av tre hebreiska bokstäver. Alef, Vav och Tav. Och Alef, om man ser till det gamla bildspråket som man använde bilder och symboler på hebreiska bokstäver förr i tiden, så är ju det första då, Alef, ett offer. Eller den första, eller ledaren, står det för. Vav är spik och Tav är kors. Det alltså skrevs som ett kors. Tecknet säger alltså, den första eller ledaren är offret som spikades på ett kors. Och samtidigt, Alef, Vav, Tav. Vav, om det enbart står, så är det ordet som betyder och. Då har vi Alef och Tav. Och Alef är första bokstaven i hebreiska och Tav är den sista. Så det är precis samma som att säga A och O, som det står på grekiska. Den första och den sista. Och Jesus säger, jag är A och O. Den första och den sista, begynnelsen och änden. Och bokstaven Tav, som alltså skrevs som ett kors, det ser ut även idag i hebreiska som dörrposterna på en dörr. Blodet på korset. Johannes 1:29. Nästa dag såg han, Johannes döparen är det, Jesus komma, och han sa: se Guds lamm som tar bort världens synd. Och lammet, det står som en förebild framförallt för ödmjukhet och mildhet i Bibeln. Och Jesus sa i Matteus 11:29, ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, ty mitt ok är milt och min börda är lätt. Vi vet att Gud satte Abraham på prov när han uppmanar honom att offra sin son Isak på Moria berg, som ju också är Sions berg, som för en tid var ornans tröskplats och som är idag tempelberget, där också Salomos tempel byggdes. Och i första Mosebok 22:6 läser vi: Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven och de gick båda tillsammans. Isak, alltså sonen, bar träet, kan vi läsa här, precis som Jesus bar sitt kors. Idag sa Isak sa till sin far Abraham, far. Han svarade, ja min son. Han sa, vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffer? Abraham svarade, Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffer, min son. Så fortsatte de sin vandring tillsammans. Och vi vet, som har läst Bibeln, att Abraham behövde inte offra sin son. Gud försåg med offret. Det var bara ett prov. Men så läser vi i vers 16. Det Herren säger, jag svär vid mig själv, säger Herren. Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din enda son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand. Och din avkomma, här står avkomma i singular, skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade på min röst. När ordet samma, du lyssnade och lydde min röst. Vi läser att Abraham var beredd att offra Isak, lyda Gud. Men samtidigt trodde han på Guds löften om avkomma genom Isak. Och i Hebreerbrevet 11 och 19, där står det om Abraham. Ty han tänkte på att Gud var mäktig att till och med uppväcka från de döda. Så sant. Abraham hade lärt känna Gud. Och Galaterbrevet 3 och 16. Nu gavs löften åt Abraham och hans avkomma. Det heter inte och åt dina avkomlingar, som när man talar om många, utan som när det talas om en enda, och åt din avkomling som är Kristus. Nu var det så att Abraham fick löften som gällde hans efterkommande, det judiska folket och Israel, landet. Men det här löftet, det gällde en person, en speciell person, nämligen den kommande Messias, en jude i det judiska folket. En definition på välsignelse är Guds handling i en människas liv för att föra henne in i den önskade relationen med honom. Guds handling i en människas liv för att föra henne in i den önskade relationen med honom. Jag vet inte vem som har gjort definitionen, men det är säkert någon teolog. Vi läste att Herren sa, jag skall rikligen välsigna dig. I King James och i grundtexten, King James, den engelska bibeln, och i hebreiska grundtexten står det, genom välsignande skall jag välsigna dig. Och vi vet kanske också det att barak betyder att hälsa, välsigna eller att böja knä. Genom att jag böjer knä skall jag göra dig gott. Jag vet om den här betydelsen sedan många år tillbaka, men jag tror inte jag vågat säga det förut. Att Gud böjer knä för oss. Men det beskriver Jesus, lammet, Guds lamm, Messias som den ödmjuka tjänaren. Hur tas Guds välsignelse emot? Jo, genom att vi böjer oss. Vi böjer knä inför Gud. Och vi läser första Petrus brev 5 och från vers 5. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot det högmodiga, men det ödmjuka era nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Och vi vet att stolthet eller högmod kräver av Gud, men ödmjukhet ber om nåd. Gud står emot. Han till och med, kan det översättas, strider emot eller arrangerar saker emot. Det högmodiga, det stolta, pride på engelska. De som vill skina, kan det översättas, alltså upphöja sig över andra. Samma som ett ord i hebreiska, att berömma sig eller skina. Jag vet att det är ett ord i Jeremia som Janne har tagit upp tidigare någon gång. Klä er, uppmanas vi. Och att vara klädd i ödmjukhet, det är att ta på sig tjänaredräkten. Att inte kliva upp och styra över andra. Att inte lägga bördor på varandra, utan att tjäna varandra i ödmjukhet, enligt Guds ord. Vad säger det här bibelordet mer? Jo, det säger att prövningen har ett slut. Gud ska upphöja er eller lyfta upp er när hans tid är inne. Vi vet kanske inte när, men Gud har lovat att inte pröva oss över förmåga. Står det i första Korinthierbrevet 10. Gud tillåter prövningar. Och vi måste lära oss ödmjukhet. Men det är också då som vi verkligen får lära känna Guds kärlek. Djupare än förut. Och då kan vi ge vidare det vi har fått av Jesus. Det vi har fått av Herren. Varför är det så viktigt att vi kastar våra bekymmer på honom? Jo, så att vi inte bär på besvikelser och anklagelser eller bitterhet mot Gud i våra hjärtan. För vi kan bekänna med munnen, men hjärtat kan vara stängt för Gud. Därför måste vi alltid vara ärliga och säga till Jesus precis som det är. Gud tillåter för mycket, tycker vi ibland. Eller hur? Jag läser lite innan till här nu så att inte jag fastnar i detaljer. Jag bad och bad. Månad efter månad. År efter år. Men det djupa såret i mitt inre ville inte läka. Jag hade aldrig blivit så sårad och så känt mig så nedvärderad. Ibland förkastad, som när Gud öppnade dörren till den tjänst som han hade kallat oss till genom mig. Och jag var ju bara, inom citation, kvinna. Lagiskhet gör människan obarmhärtig och hård, och till och med elak. Då slår man med ord i Guds namn, fast man saknar både insikt och kunskap i Guds rådslut. Vi ska komma ihåg att det var lagiska, religiösa ledare som hatade Jesus och ville döda honom. Jag kom till vägs ände, som man brukar säga för. Eller jag tvingades dit. Gud, ytterst. Jesus, ytterst är det du som har ansvaret. Det är du som har kallat mig. Jag har inte valt detta själv. Och jag vet att jag är din vilja. Du ledde mig hit. Du visste i förväg vad som skulle komma. Och ändå tillåter du det här. Det var det som var det svåraste. Det yttersta. Att Gud tillät. Men jag sa till Jesus, precis som det var, vad jag tänkte, vad jag kände. Helt ärligt, alltid. Jag har utgjort mitt hjärta för honom, alltid. Och det gjorde jag utan att ens tänka eller förstå just den bibelversen. Men det jag efteråt förstod, det jag gjorde, jag kastade alla mina bekymmer på honom. Och det är det vi uppmanas att göra. Men jag måste alltid böja mig, för jag kunde ju erkänna, jag måste ju bekänna min vrede, min upprördhet, hur sårad jag blev gång på gång. Hur jag hatade ibland. Men jag måste också alltid böja mig och lära mig att lita på Guds löften och hans trofasthet. Och idag kan jag säga, jag vet att Gud är trofast. jag vet det. Vi läser Hebreerbrevet 5:8. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till evig frälsning för alla som lyder honom. Och han blev av Gud kallad överstepräst, en sådan präst som Melkisedek. Melkisedek betyder, namnet betyder rättvisans eller rättfärdighetens konung. Han var en överstepräst som vi vet utan början och utan slut, evig. Precis som Jesus är, vår överstepräst. Och så skriver Paulus om Jesus i Filipperbrevet 2, vi läser från vers 5. Var så till sinne som Kristus Jesus var. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte. Eller som det står i King James, räknade han inte jämlikheten med Gud som ett byte. Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus var alltså villig att lämna himlens härlighet, klä på sig tjänaredräkten för vår skull. Han böjde knä bildligt för att frälsa oss. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna Gud, Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och jag tänkte på den här gamla sången, där alla andra namn en gång förbleknat, står dock namnet Jesus kvar. Dess purpurglans skall hela evigheten stråla lika underbar. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud och skav, vars lov har sjungits ut i hela världen, över varje land och hav. Ja, man ser lite strålande ögon här när man citerar det här. Och vi läser också från Jesaja 53 och vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja ska ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli till freds. I den gamla översättningen står det, skall han se frukt och så bli mättad. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, eller som det står i gamla översättningen, och med talrika skaror ska han få utskifta byte. Här har vi samma löfte som Abraham fick. Och de starka ska han få som byte. Det är lite märklig översättning. Det står i King James, står det, han ska dela byte med den starke. Eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar det många synd och trädde in i överträdarnas ställe. Och det är naturligtvis detta som Jesus syftar på i Lukas 11:21 när han säger, när den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. Syftar Jesus på djävulen. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. Och på korset segrade Jesus över både djävulen, synden och döden. Kolosserbrevet 2 och 13. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Vad är det för skuldebrev? Ja, det är Guds lag, Guds heliga lag. Det står att lagen är helig. Alla anklagelser som lagen hade emot oss och domar över våra synder. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Eller som det stod i gamla översättningen, han har avväpnat andevärldens furstar och väldigheter. Abrahams prov skedde på tredje dagen, på uppståndelsedagen. Och vi läser i första Mosebok igen, kapitel 22, vers 4. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sa då till sina tjänare: stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit upp för att tillbe och sedan kommer vi tillbaka till er. Visst är det underbart? Vi kommer tillbaka. Ordet betyder vi ska gå för att tillbe. Eller vi ska gå för att falla ner i ödmjukhet inför Gud. Vi ska gå för att böja oss inför Herren. Och vi läser i psalm 149, vers 4. Ty Herren gläds över sitt folk. Han smyckar det ödmjuka med frälsning. Det fromma ska jubla i härlighet och sjunga av glädje på sin värld. Och Jesus sa ju till de judiska ledarna vid ett tillfälle: Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Säkerligen var det under provet som han fick den uppenbarelsen när Gud prövade Abraham. Och Jesaja 29:19 säger: det ödmjuka ska få allt större glädje i Herren. Det fattigaste bland människor ska fröjda sig i Israels helige. Ja, det här är ingen falsk ödmjukhet där vi tror att vi bara ska vara snälla och aldrig säga ifrån och aldrig bli arga, utan bara tala positivt och inte vara till anstöt. Nej, det står om Jesus, Messias, den smorde. I psalm 45:8: du älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud, sonen, har din Gud, fadern, smort dig med glädjens olja, anden, mer än dina medbröder eller medsyskon. Och Jesus hade all sin glädje att göra faderns vilja. Och han har också sin glädje i varje människa som tror på honom och som vill tro på honom. Jeremia 9:24. Den som vill berömma sig, han ska berömma sig av att han har insikt och känner mig. Att jag är Herren som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty där i har jag min glädje, säger Herren. Men hur får vi tag på den glädjen? Och Jesus undervisar om det i det som kallas saligprisningarna. Och ordet saligprisningar, det betyder den högsta formen av välsignelse. Och här har ju också Jesus naturligtvis skrifterna som han utgår ifrån. Men vi läser från Matteus 5 och vers 1. När Jesus såg folkskarorna gick han upp på berget. Han satte sig ner och hans lärjungar kom fram till honom. Då började han tala och undervisa dem. Saliga, eller överlyckliga, avundsvärda betyder ordet. Och det är en inre lycka, som en inre tillfredsställelse som är oberoende av yttre omständigheter. Det är bara det som Gud kan ge, som Jesus kan ge. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Och som ni kanske vet, betyder det här ordet en helt utfattig tiggare. Helt utfattig och nedböjd kan det översättas. Och här kan vi jämföra med ordet aiteo, när det står om att vi ber till Herren. Som en tiggare kommer inför en god Herre. Vi kommer i ödmjukhet, ber om hjälp. För vi är hjälplösa, helt utblottade. Och hit måste Gud föra oss ibland. För om vi är fula med vårt eget och alla egna planer och tycker att livet går så bra ändå, så vi behöver inte Gud. Det finns inte plats för Gud då. Gud måste föra oss till den andliga fattigdomen ibland. Saliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade, sa Jesus. Och det här ordet är en djup sorg. Det innebär en djup sorg över våra brister, våra fel, över våra synder när vi faller kanske. Och vår köttsliga natur. En sorg efter Guds hjärta. Saliga är de ödmjuka eller saktmodiga. De ska ärva jorden. Ja, de som sörjer, som vi läste i versen innan, över synden och böjer sig, ödmjukar sig inför Gud, väntar efter Herren. De fostras av honom inför det eviga livet, inför fullbordandet av Guds rike. Och Jesus fortsätter: saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Och det har ju den insett som förstått att jag kan inte frälsa mig själv. Jag kan inte förbättra mig själv. Min enda räddning är Jesus. Ordet mättade, det används för att beskriva när boskap får riktigt fint grönt bete. Eller det betyder helt enkelt: du får ett skrovmål. En sån mättnad ger Gud. Du får ett skrovmål. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Ja, lagiskhet och egenrättfärdighet gör våra hjärtan hårda, obarmhärtiga. Men Guds nåd ger oss mjuka och barmhärtiga hjärtan. Så att vi kan ge vidare den barmhärtighet vi har fått. Saliga är det renhjärtade, det ska se Gud. Vi är renade i Jesu blod, Guds lamm som tar bort världens synd. Vi berömmer oss av honom och ingen annan. Saliga är det som skapar frid, det ska kallas Guds barn. Och när vi har fått Guds frid, då kan vi ge fridens budskap om Jesus vidare till andra och så på det sättet skapa frid. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Och vi vet att falska anklagelser det sker alltid i förföljelse. Gläd er och jubla. Den glädjen kommer ur nåden. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er. Ja, alla de här löftena är redan givna. Saliga är, står det. Saliga är. Saliga är, eller välsignade är. Redan nu. Så bönesvaren de kommer. Då vi nu har en så stor överste präst, jag läser Hebreerbrevet 4:14. Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse, ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad eller prövad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vår överste präst, Jesus Guds son, har medlidande. Men ordet betyder till och med att lida tillsammans med. Jesus lider tillsammans med oss. Jesus vet hur det är att vara människa. Hebreerbrevet 2:16 läser vi också. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn som han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit. Han har erfarenhet av lidande, står det. Och blivit frestad eller prövad. kan han hjälpa dem som prövas. Jesus förstår din smärta och min smärta. Det finns lidande hos oss människor som bara Jesus förstår. Han vet vad det är att vara förkastad. Jesus vet vad det är att vara föraktad. Han vet vad det är att känna sig ensam och övergiven. Och Jesus bar alla våra synder och syndens konsekvenser på korset. Därför blir Jesus seger vår seger. Johannes skriver, detta har jag talat till er, att Jesus säger, detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Och uppståndelsen, det är beviset på att Jesus är Guds lamm som tar bort världens synd. Jesus har gått före och banat väg ända hem, ända in i himlen. Och därför finns det hjälp för oss i varje situation. Till sist, det Jesus sa till Marta i Betania, jag är uppståndelsen och livet. Johannes 11:25. Jag är uppståndelsen och livet. Amen.